Hey, I'm Ryan Reynolds.
At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
With LinkedIn Jobs, we tap into a network of more than a billion professionals to help you find quality professionals quickly and easily for any role you need. Marketing wizards? Found them.
Software engineers?
Found.
That project manager I could never seem to hire?
And found. LinkedIn Jobs quickly matches your roles with candidates with the right skills and experience. In fact, 86% of small businesses get a qualified candidate within 24 hours. Post your first job for free and get started at linkedin.com/spoken. That's linkedin.com/spoken. Terms and conditions apply.
Hej och välkomna till Den blå hästen med mig Malin Åkersten Triumf, min pappa Ulf Åkersten.
Hej.
Och min mamma Ulla Åkersten.
Hej.
Hörrni, idag så ska vi prata om grannlandet Danmark, eller hur?
Ja, det ska vi. Och just att det är vårt grannland, det ställer ju till det. Man är ju van att se Danmark ur svenskt perspektiv. Mm. Men nu ska vi försöka se det ur danskt perspektiv och undvika utstickare till den svenska där det inte är nödvändigt.
Mm.
Om vi börjar som vanligt, istiden 10-5 000 år före Kristus och fram till 700 efter Kristus, så är det egentligen, finns absolut inga källor, ingen vet, det är ungefär som i Sverige. Troligen bodde folk i byar under småhövdingar och sånt. Till att börja med var de ju samlare och jägare och fiskare och så. Men från 700 och fram till 1100, då kom den berömda vikingatiden. Och det var en dansk storhetstid. Danska och norska, ja, i och för sig skånska och andra vikingar, började ju härja i Västeuropa. Hela kusten från Danmark ner till Gibraltar. Till att börja med så var det rena rövartåg. Här finns det lite källor, det är runstenar i första hand.
Roligt ändå att man litar på stenar, huggna och väldigt tagna ur sitt sammanhang.
Ja, helt. Det fanns säkert andra, vi hade ju ett runalfabet på den här tiden. Det mesta skrevs nog på näver och i trä och sånt, men det har ju försvunnit.
Ja, just det, det har jag inte ens tänkt
på. Så det är bara stenarna som är kvar och de är, som du säger, ryckta ur ett sammanhang. Det finns en berömd sten som heter Gällingestenen, som är ungefär som vår svenska röksten i Östergötland. Den är fullkomligt fullklottrad med runor och som lär oss lite grann om hur det egentligen gick till vid den här tiden. Bland annat så står det att grupper åkte ut som vikingar, det betyder att de rövade, mördade och slogs. Och vissa grupper åkte ut i fredliga syften, det betyder att de var handelsmän. Vid den här första tiden så var det ju i första hand röveri det handlade om. Man var ju långt inne i Frankerriket och brände Paris och ja, lite överallt där det fanns floder att åka upp, och sen så rövade de guld och silver och kvinnor och även män som de sålde sen som slavar.
Var det bara killvikingar som var ute och drog omkring?
Oh ja. Kvinnorna tog dem och sålde som slavar eller behöll dem själva.
Ja.
Vi har ju varit inne på Frankerriket. Och efter Karl den Stores död så började ju
800 tillsattes han, ja, eller hur?
På 800-900-talet. Då var ju alltså Frankerriket i upplösning. Det var väldigt enkelt för en liten rövar här ifrån Norden och slå ner allt de såg. Man gjorde snabba, ett modernt ord, kommandoräder. Och rövade, slog ihjäl och tog hem mängder med guld och silver och även slavar. Det mest berömda av vikingatågen, de gick ut till nuvarande England. Det var ju angelsaxarna som bodde i England, under folkvandringen hade de kommit dit. Och där lyckades man ju att erövra halva England först, Det kallades för Danavlagen eller Danavirke eller något sånt där. Och sen efter något århundrade så erövrade man hela England och tillsatte fogdar och annat. Även Irland. Man anser ju att vikingarna har grundat Dublin. Riket omfattade då nuvarande Danmark, delar av Skåne, Halland, Blekinge, hela Norge och alla öarna, inklusive Island, Shetlands, Orkneyöarna och allt vad de heter, var danskt under en kung som heter Knut den Store.
Mm-hmm.
Hans förfäder hette då Harald Blåtand och Sven Tveskägg. Det här med Blåtand är lite kul i alla fall. Om man översätter det till engelska så blir det Bluetooth.
Mm.
Och det var några utvecklare som jobbade på LM när man utvecklade Bluetooth som hade läst en bok, en svensk författare som heter Frans G. Bengtsson, om vikingarna. Mycket romantiserad historia. De var ute och rövade och var duktiga och stora och starka och så.
Mm.
Men där fanns det en gubbe som heter Blåtand. Och Bluetooth blev Blåtand efter Frans G. Bengtssons bok.
Som heter Röde Orm.
Jaha, är det Röde Orm, ja. Den där som man försökte pracka på när man var alldeles för liten.
Ja.
Ah.
Det är synd, för den var hemskt rolig.
Den är också rolig, ja.
Okej, så boktips idag. Röde Orm. Du, när vi pratade om Polen så pratade vi om att det kom vikingar och åkte ner längs med floderna och sånt där.
Det var svenskar.
Det var svenskar.
De kom från Roslagen i stor utsträckning. Och Gotland.
Mm, så danskarna, de åkte västerut.
Ja.
Medan svenskarna åkte österut.
Ja.
Jag förstår.
Nu är vi på 1000-talet. England bestod av anglosaxare och vikingar. Och i slutet av 1000-talet så kom vikingar från Normandie, kallades för normander, och erövrade hela England. Då har vi det där gamla vanliga med Ivanhoe och Rikard Lejonhjärta och alltihopa. Men det kan vi glömma nu. Det har inte med Danmark att göra ett dugg det här. Möjligen kan man säga att det här berömda slaget vid Hastings, det var Willem Erövraren som slog en anglosaxisk kung. Och han hade då en massa danska vikingar i sin här.
Men han var inte dansk själv?
Nej, han var anglosaxare.
Ja, 1066.
Ja.
Sveriges vanligaste portkod.
Är det?
Nej, men det skulle kunna vara.
Ja, verkligen. Sen kommer då danska medeltiden. Och den började ju stiligt. Valdemar den store, han började ge sig ner österut och erövrade Nordtyskland. De berömda vänderna bodde ju där.
Ja, just det, de där, ja.
Ja. Så han kallade sig för Danmarks och vändernas konung.
Hur?
Ett tag kallade han sig för Danmarks, Skånes och vändernas konung.
Gud, vad kaxigt alltså.
Ja.
Men du, vad är det, är man kristnad nu i Danmark? Eller?
Ja, det är man. Det var en massa munkar, precis som i Sverige. Jag tror till och med Anska var i Danmark.
När var det här? Det här...
Ja, vi är på 1100-1200-talet.
Ja. Men kristningen skedde mycket tidigare?
Ja, 1000.
Jaha, så det var ändå relativt nära ändå.
Ja, det var det. Men den här Valdemar, han krigade inte bara i Nordtyskland, han åkte upp i Baltikum också och slogs mot den tyska orden som hade Baltikum vid den här tiden. Han försökte erövra Estland, nuvarande Estland alltså, som inte alls hette Estland på den här tiden. Och där finns det en saga som danskarna älskar fullkomligt. När han stod med en här vid Tallinn så kom en ängel nerifrån himlen med en flagga, och det var den danska flaggan som man använde fortfarande. Det är en saga och de älskar den fullkomligt. Den berättas i alla historieböcker och de säger att det är en saga eller en sägn, men det var så den danska flaggan skapades, röd och vit.
Kommer den ifrån Saxos krönika? Eller?
Vad är det?
Ja, Saxo, den här Valdemar.
Ja.
Han var ju smart och skaffade sig en krönikör. Det gjorde Gustav Vasa, det gjorde många. Man anställde någon för att skriva om hur oerhört duktig man var. Och tjusig på alla sätt. Det här var en, han var någon munk. Han var ju författare i första hand. Han var, jobbade hos ärkebiskopen i Roskilde som hette Absalon. Och han fick i uppdrag att skriva tjusigt om både Absalon och Valdemar. Och han skrev någonting som heter Gesta Danorum, danskarnas bedrifter. Och det här är alltså en källa som man måste behandla väldigt varsamt. Men det är i alla fall en källa till 1200-talets historia och Valdemar den store.
Mm.
Det är där Hamlet har sitt ursprung också, har jag fått med.
Jo, det är så att han skrev något kapitel i Gesta Danorum om något som heter Hamlet. Och detta läste Shakespeare och skrev Hamlet. Han skrev den omkring 1590 eller något sånt där.
Jaha.
Det här var alltså en bok som spreds. Alla trodde ju på det här. Det här med källkritik, det kom inte förrän på 1800-talet.
Och efter Valdemar då? Vad hände då?
Ja.
Hade man då tagit Estland och man hade liksom utökat sitt rike österut? Ja.
Och dessutom, så här var silltiden också. Sillen i Skanör Falsterbo.
Ja, det pratade vi om förut.
Ja, det där med att man kunde gå på vattnet för sillen stod så tätt.
Just det. Och det var Hansan som kom då och fiskade.
Ja, och danskarna och holländarna.
Vad hade det med saken att göra? Att sillen, silltiden menar jag?
Rikedom.
Så Valdemar tog alltså
Nordtyskland och delar av Baltikum.
Mm.
Men det som gav cash, det fanns det två saker i dansk medeltidshistoria som gav pengar. Det var inte så vanligt med pengar på den här tiden. Men sillen kunde man sälja. Och framförallt kunde man ta betalt för alla handelsstationer man upprättade i södra Skåne. Av danska köpmän, av holländska och Hansa.
Mm, som att man hade som slags gästhamn då, eller?
Ja, ungefär så. Jag tog ohemult mycket betalt.
Hur var det med bärnsten? Det är en rikedom också.
Jo, det var väl därför som man erövrade vändernas land. Nordtyskland och Baltikum var ju rik på bärnsten. Det kunde man också sälja.
Mm.
Nu var det ju så att det var ju adeln i första hand som fick de här rikedomarna. Kungarna efter Valdemar, de var väldigt svaga. Och Hansan blev stark och adeln blev framförallt rik. Så Danmark började vid den här tiden falla sönder i olika adelsriken, eller vad man ska kalla dem.
Som så många andra. Vilken tid är vi inne i nu då?
1200-talet. Jag måste gå ett steg tillbaka. Jag sa att sillen var ett sätt att få in cash. Det andra sättet att få in cash, och som var mycket, mycket viktigare och höll på i hundratals år, det var den så kallade Öresundstullen. Man byggde ett slott i Helsingör och ett i Helsingborg. Och där kunde man ligga med sina krigsfartyg och ta ut tullar från alla främmande fartyg som skulle in i hela Östersjön. Det var alltså Danmarks viktigaste inkomst för den här tiden, under hela medeltiden. Fram till det att svenskarna tog Skåne. Holländarna var ju störtsura på det här. Och även Hansan förstås. Och under vissa perioder när Hansan var stark under medeltiden, då lyckades de erövra både Helsingör och Helsingborg och tog ut tullen själva. Så då blev ju kungen i Danmark ännu fattigare. Och det här var alltså under 1300-1400-talet. Det var elände för de danska kungarna förstås. De fick ju mindre och mindre att säga till om. Adeln blev starkare och starkare och Hansan blev starkare och starkare.
Uh-huh.
Men sen fick de en hjälte till. Och det är Valdemar Atterdag. Han började återerövra vänderna och Baltikum.
Och det här är en kung?
Han är kung, Valdemar Atterdag, ja.
Mm.
Och det är på 1300-talet. Och Valdemar Atterdag, han är ju berömd, nej, snarast beryktad för brandskattningen av Visby.
Ja, vad var det där egentligen?
Jo, han skickade en flotta och steg i land på Ekstakusten som ligger strax söder om Visby. Tågade upp till Visby och där hade man samlat en bonde här. Och den slog han ju ordentligt. Det hette korsbetningen, jag kommer inte ihåg vad det heter. Men borgarna inne i Visby, de stod och hejade. De hade ju en tjusig ringmur. Och där stod borgarna och bara kollade.
För, va?
Jo, det var så att Visby var en hansastad. Och borgarna hade börjat konkurrera om handeln med nuvarande Ryssland och Baltikum.
Mm.
De var jättelyckliga över att Valdemar kom dit och förstörde bondehären. Och sen finns det precis hur mycket myter och tavlor och jag vet inte vad om det här med brandskattningen.
Mm.
En del historiker hävdar att han brandskattade inte alls utan borgarna var tacksamma mot honom och gav honom en massa pengar.
Mm.
Andra säger att han rövade duktigt och tog alla pengar de hade.
Vad betyder ordet brandskatta då?
Det innebar att om inte ni ger pengar åt mig så kommer jag sätta eld på hela staden.
Jaha, helt vanlig maffiabeteende bara.
Ja, ja. Mm. Sen finns det hur mycket myter som helst som sagt. Och det finns en myt som säger att han med allt guld han fick ifrån Visby så seglade han hem och skeppet förliste utanför Karlsöarna.
Jaha, vadå så att det ska ligga värsta guldskatten där?
Ja, och det är många som har trott det, men flertalet tror ju att det är tillhör myterna.
Ja, men han överlevde ändå i alla fall den här eventuella förlisningen och kom tillbaka.
Ja då, oja.
Mm.
Han var inte så framgångsrik när det gällde Hansan sen. Det här var under en av perioderna när Hansan tog över Öresundstullen.
Mm.
Så att det gick väl inte så bra. Men han är ju lika mycket känd för sin dotter som heter Margareta. Det är något av det mest invecklade som finns, jag höll på att säga, i hela historien. Hon bildade något som heter Kalmarunionen.
Mm.
Med hjälp av sin make, sin son som dog i unga år. Och hon lyckades med tiden bli vald till drottning i Danmark, i Norge. I Danmark var hon redan drottning. Men hon lyckades bli vald i Norge tack vare Håkan som var hennes make. Och hon lyckades bli...
Han var norrman.
Han var norrman, han var kung i Norge. Och... Hon lyckades också bli vald till drottning i Sverige. Och då bildades den så kallade Kalmarunionen 1397.
Mm-hmm.
Och den varade ända till Gustav Vasa 1523. Men det var ju mycket elände. Danmark försökte ju upprätthålla den här unionen. Norrmännen brydde sig inte så mycket. Men svenskarna gjorde ju uppror lite då och då. 1430 var ett berömt uppror. Engelbrektsupproret. Engelbrekt var en gruvägare, bergsman kallade man på den tiden, i södra Dalarna, Västmanland.
Aha.
Som gjorde uppror. Och han var sur över att man hade tullar och elände. Han ville ju sälja sitt järn. Och han var positiv till Hansan, vilket ju inte kungarna var.
Nej, just det.
Så att... Det blev ett uppror och han höll på att erövra halva Norge, stor del av Sverige. Han tog Jönköping och Varberg och allt vad det var. Men stormännen som var positiva till Margareta, de utsåg en gubbe, Natt och Dag hette han, som tog livet av Engelbrekt. Så slutade det upproret. Men under den här perioden så valde svenskarna kungar trots att de inte fick göra det.
Uh-huh.
En som hette Karl Knut som bonde, jag tror han var kung 2 gånger. Och allt var i opposition emot det danska kungaväldet.
För att vi sumpade pengar på det, eller?
Ja, de ansåg det. Danmark hade ju ont om pengar och de la hårda skatter på alla sina medborgare, inte bara svenskarna, men var ju svenskarna som uppfattade det som pålagor. Det här med Margareta. Det var ju så att svensk adel hade tidigare utsett en kung som hette Albrecht av Mecklenburg.
Mm.
Och han blev ju lite oroad av att Margareta blev mäktigare och mäktigare. Så att han tänkte ju erövra, slå hennes här och erövra Danmark. Och hon utrustade en stor här i Halland, nuvarande Halland. Och han skickade ner en här dit. Han var med själv förresten. Och sen var han väldigt övermodig och kallade henne för kung byxlös. Det skulle ju bli en baggis och slå hennes här. Det var en kvinna som förde befäl. Hon vann ju, det vet vi ju.
Ja.
Och Albrecht blev fängslad och det gick åt skogen för honom helt enkelt. Avsatt blev han också med tiden.
Rätt åt honom.
Sen var vi inne på upproren i Sverige. Vi hade ju två Sten Sture som båda är kända i Sverige. Den första Sten Sture, det var han som besegrade danskarna vid slaget om Brunkeberg här i Stockholm.
Mm.
Och den andra Sten Sture, han hette inte alls Sten Sture. Han var av ätten natt och dag. Men han tog namnet Sten Sture för att den gamla Sten Sture, den äldre, han var ju helgon i Sverige mer eller mindre för att ha besegrat danskarna. Så han kallade sig helt enkelt för Sten Sture. Sten Sture den yngre.
Jaha.
Men honom gick det inte så bra för. Han blev besegrad av en dansk här nere i Västergötland, Åsunden. Sjö där nere vid Ulricehamn. Och fick en kanonkula i ena benet och dog.
Ja, det kan man ju fatta.
Mm.
Men du, var det han som höll på uppe i Stockholms blodbad?
Nej, men däremot hans änka. Kristina Gyllenstierna hette hon väl. Men vi ska inte gå in på Sverige så mycket.
Nej, just det. Så var det, ja. Mm.
Vi kanske nämna bara att förspelet till Stockholms blodbad.
Mm.
Christian II blev ju surare och surare nere i Köpenhamn för att svenskarna var så bråkiga. Och förspelet till blodbadet, det var ett möte 1517 eller vad det var.
Mm.
Där var det en dansk, nej, han var svensk men var av dansk ett Trolle,
ja,
som var ärkebiskop. Och svenskarna försökte då att kväsa honom eller vad man ska säga. De fattade beslut om att de skulle avsätta honom och riva hans slott som låg här uppe vid Stäket i
Stockholm.
Ja.
Mm.
Och då fanns det en biskop som hette Brask. Och han i sitt sigill lär han ha stoppat in en lapp där det stod "Här till är jag nödd och tvungen". Den så kallade Brasklappen.
Aha, som alltså betyder då att...
Han kände att svenska adelsmännen var för mäktiga. Han kunde inte sätta emot, så han sa ja.
Ja, så att en brasklapp är egentligen...
En ursäkt för att man gör något dumt. Och sen kom Stockholms blodbad med Kristian Tyrann.
Som jag har hört att det är en myt att han kallades för Kristian den gode i Danmark. Eller
nej, det gjorde han inte alls. Men innan vi lämnar Sverige så måste vi säga att danskarna under hela unionen hade en politik att tillsätta danska fogdar.
Mm.
Och de ansågs vara riktigt elaka.
Överallt i hela, ja, hela det, sitt stora rike.
Man kan ju betrakta Sverige som ockuperat av Danmark. Minst nu gjorde svenska adelsmän det.
Ja.
Och där tillsatte man då på de stora borgarna, Nyköping, Stockholm, Jönköping, tillsätter man danska fogdar som hade uppdrag av drottningar och kungar i Danmark att driva in skatter. Det var en av grunderna till alla de här upproren som var. Det var populärt att utmåla de danska fogdarna som stora skurkar som rånade Sverige på allt vad de hade.
Mm. Och det var därför som Sten Sture och gänget fick så pass mycket liksom stöd från, ja, svenska adeln.
Mm. Den svenska adeln skaffade sig en duktig talesman efter blodbadet. Han hette Gustav Vasa.
Ja, jo, men han gjorde väl jobbet.
Han gjorde jobbet, ja. Men Kristian åkte tillbaka till Danmark. Och han var inte alls god. Han var väl som vilken kung som helst.
Men vänta här nu. Stockholms blodbad, där hade han liksom vunnit.
Ja, där nackade han ju den svenska adelns företrädare utom Gustav Vasa som stack till Dalarna.
Ja, så det var ett segerslag för honom då?
Oh ja, ja, det var det. För den svenska adeln hade ju under århundraden varit väldigt besvärlig för de danska kungarna.
Ja.
Och han åkte som sagt tillbaka, blev avsatt och sen kom det ett beryktat inbördeskrig 1500 efter blodbadet, alltså 1534 har jag för mig att det var.
Mm, då Gustav Vasa är kung.
Ja, och då var det en greve som kom från ätten Oldenburg som lerade sig med Hansan och med katolikerna. För att Danmark hade ju blivit lutheranskt på den här tiden.
Mm, som så många andra där i nordtyska områden.
Ja, och även Sverige förstås. Ja. Men de här, greven, Hansan och katolikerna, försökte att ta över Danmark.
Statskupp?
Ja, det var väl anfall snarast.
Mm.
Men det gick inte så bra det heller, utan kungen vann. Då genomfördes reformationen ordentligt. Sen kommer något som heter Nordiska sjuårskriget. Det slutade i allmän utmattning. Ingen vann och ingen förlorade. Men en förfärlig massa människor och skepp och annat dog.
Och det här var alltså, kriget var mot Sverige?
Ja.
Ja. Och när var det här, sa du?
1560-talet under Erik XIV.
Mm.
Och det var ett av de mest, höll jag på att säga, larviga krig som har utkämpats i Norden. Det slutade bara med att massor med människor dog. Och sen försökte Ryssland och Brandenburg, Preussen, att medla. Och då höll de freden något år eller något sånt och så började de igen.
Mm.
Danmarks syfte var ju hela tiden att återupprätta unionen.
Just det.
Det hela slutade med att Danmark fick deklarera att det fanns ingen union mera.
Nej. Jaha, så den slutade då?
Mm. Ja. Man kan ju säga att den slutade 1523 när Gustav Vasa blev kung.
Ja, det är klart. Just det.
Men i danska ögon så fanns ju unionen jättelänge efteråt.
Mm.
Resten av 1500-talet var ju en lycklig tid för Danmark, trots att man hade blivit utmattade av det här kriget. Det var ju så att, och det pratade vi om när vi pratade om Nederländerna, att Spanien försökte ju att kväsa Nederländerna. De hade spansk terror, hertigen av Alba och allt vad det var.
Just det.
Och det skadade ju nederländska handelsintressen en hel del. Och Danmark tog över och började kunna exportera till England bland annat.
Okej, så de passade på?
De passade på och det var väldigt gynnsamt.
Mm, det förstår man ju.
Under slutet av 1500-talet så förlorade Sverige två slag och var tvungna att betala något som heter Älvsborgs lösen.
Mm.
Det ena var 1570, det var efter det här utmattningskriget. Och det andra var ett krig som danskarna startade i början av 1600-talet som svenskarna förlorade också. Och Älvsborgs lösen betydde oerhört mycket både för Danmark och Sverige. De krävde fruktansvärt stora summor.
Som danskarna?
Danskarna, ja. Och som svenskarna fick låna upp eller ta ut extra skatter. Man hade i Sverige införde man till exempel för första gången en inkomstskatt. Alla fick betala, adelsmän, bönder, alla fick betala 10% av sina inkomster för att betala de här pengarna. Och det var stora pengar, det var miljoners miljoner i dagens penningvärde, kanske till och med miljarder.
Men du, sen är det dags för 30-åriga kriget, va?
Mm.
När var det nu då?
Det slutade 1648.
Ja.
Och räkna 30 år tillbaka i tiden.
18 då då?
Ja, någon gång där.
Ja.
Och Danmark, som jag sa, de hade ju gynnats ekonomiskt, så de var ganska rika.
Mm.
Och de kunde sätta upp en lego här och betala de här gubbarna ordentligt. Och tänkte att nu måste vi ju gå in här och kapa åt oss stora delar av norra Tyskland.
Mm.
Men det gick inte alls så bra. Det var ovana knäktar de hade och de blev slagna och flertalet dödade också. De som inte dödade gick över till den katolska herren under Wallenstein.
Mm-hmm.
Så att det var en stor katastrof fullkomligt.
Men vänta bara 2 sekunder med 30-åriga kriget.
Mm.
Det är alltså egentligen mellan Tyskland och Sverige, kan man säga.
Ja, Sydtyskland och Sverige.
Ja.
Det var ju mellan protestanter och katoliker.
Ja.
Och Danmark var ju protestantiskt, men de ville ju kapa åt sig så mycket de kunde ändå, för Tyskland låg ju öde. bortsett ifrån de här herrarna som tågade fram och tillbaka och åt upp allt som fanns.
Ja, just det, precis.
Men när de sen hade blivit besegrade utav Wallenstein, den stora katolska härföraren eller kejsarens härförare, så passade han på. Då gick han upp till Jylland och skaffade sig mat där. Det fanns ju mycket mat, mycket kor, mycket grisar och mycket havre.
Mm.
Så att han plundrade hela Jylland.
Jaha.
Och skaffade sig förråd så han kunde kriga mot svenskarna desto bättre.
Mm.
Danmark blev ju då, det blev ju inte helt förstört, men det var ju försvagat.
Mm.
Så att då passade svenskarna på. Man utrustade en här i Småland, Kalmar, som gick in i Blekinge, Skåne under en general som heter Horn. Han med Hornsberg här i Stockholm.
Jaha.
Och sen hade vi en som hade varit med i kriget länge som heter Torstensson, som gick söderifrån. Och det här blev ett sånt allvarligt hot, och danskarna hade inga pengar och ingen här eller någonting. Så att de måste begära fred. Och det här var 1645, den berömda freden i Brömsebro.
Som är då liksom parallellt i krigsslutet av 30-åriga kriget.
Ja, svenskarna hade ju massor med både pengar och härförare, så att de låg ju klart före Danmark.
Just det.
De kunde passa på.
För vi hade vid den här tiden dragit in massa stålars av att vi hade gått in i Baltikum och så.
Ja, och alla de här Riga bland annat.
Exakt.
Som vi brukar prata om.
Stormaktstiden för oss i Sverige.
Ja.
Mm.
Och Brömsebrofreden blev ju Skåne, Halland, Blekinge på 30 år.
Blev våra ja, alltså.
Sveriges, ja.
Mm.
Och efter 30-åriga kriget så hade vi en kung som hette Karl X Gustav som var nere i Polen, erövrade Warszawa och allt vad det var.
Jajamensan.
När han såg att danskarna var svaga så tänkte han, det här med Skåne, Blekinge, Halland på 30 år, det kan vi ju inte ha.
Vadå, var det en deal de hade gjort?
Ja,
ni får den i 30 år?
Ja.
Det var väl en jättedålig deal?
Ja.
Brukar man inte ta saker för alltid?
Jo, men det gjorde man inte. Men Karl X Gustav tänkte göra det.
Ja.
Så han tågade upp ifrån Polen, över Jylland och över Fyn och öarna. Gick över Bälten som tursamt nog hade blivit isbelagt.
Ja, just det.
Mm. Tåget över Stora Bält.
Ja.
Och intog Köpenhamn, eller han intog inte Köpenhamn, han belägrade Köpenhamn så att de var tvungna att begära fred. Och det blev en fred i Roskilde 1660. Och då fick Sverige Skåne, Halland, Blekinge och Bohuslän.
Forever and ever.
Ja.
Okej.
Okay. Men här bitar alltså en, det här behöver vi inte gå in på så mycket, men det bitar en försvenskningsprocess i de här landskapen.
Mm.
Det var ju danska landskap, hade alltid varit danska landskap, så hur länge man har historien finns har det varit danska landskap. Men nu måste man göra dem svenska. Och det gjorde man ganska så hårdhänt. En del adel som förklarade sig lojal med Danmark, de körde man bort.
Mm.
Och svenska adelsmän fick slotten. I den här perioden då så var det ett antal uppror i Skåne framförallt, där man inte gillade den försvenskningen av landskapet, och de kallas för snapphanar. Svenskarna beskrev dem som rövare och danskarna som frihetskämpar.
Men de slogs ner också så småningom?
Det var svårare, för det tog ganska lång tid då, för de bodde i skogarna.
Ja.
Skogarna mellan Skåne och Småland.
Just det.
Och där uppe bodde de och trivdes och hade stöd från befolkningen också.
Lite som Vietkong.
Lite som Vietkong.
Mm.
Det slutade med att en dansk kung gick in i Skåne, försökte, jag var på 1670-talet. Då hade vi Karl den XI som kung. Och där höll man på och slogs. Danskarna intog Malmö och höll på att inta Lund. Men slutet blev att svenskarna vann vid ett berömt slag, slaget vid Lund 1676 och sånt där.
Det är ganska kort period då det här sker med,
ja,
fredar och övertagningar och sånt där.
Ja, det är det. Nu ska vi lämna Skåne.
Ja, nu är Skåne definitivt svenskt.
Ja.
Ja. Och vi är framme nu i 1700-talets början, slutet av 1600-talet.
Ja, slutet av 1600-talet. Danska kungarna förde en intensiv propaganda mot adeln. Man hade stöd utav borgare och bönder. Man ansåg att adeln hade förlorat all trovärdighet när Danmark blev besegrat gång på gång av svenskarna.
Eftersom det var deras militära ansvar?
Ja, de skulle försvara landet. Det var liksom hela ursprungliga syftet med adelskapet, att de skulle kriga för kungen.
Mm.
Men det hade de misslyckats med. Så kungen tog makten och man införde ett kungligt envälde. Kungligt envälde, det låter som, jag vet inte vad, det låter som Stalin och Hitler och så. Men det var det ju inte. Egentligen är det ett tjänstemannavälde det handlar om. Tjänstemännen blev de som bestämde i Danmark. Och de var oadliga. Och kungen stödde sig på dem och mot adeln. Det här var den största motgången den danska adeln hade på mycket länge.
Mm.
Sen kom det en ännu värre på 1700-1800-talet, men den kommer vi till.
Mm. Men hela det här tjänstemannaväldet, det hade liksom kommit till på grund av att man nu hade gått igenom upplysningstiden och liksom såg andra saker i livet än religion.
Ja, eller? Och dessutom att man hade satsat på utbildning. Folk kunde räkna och kunde läsa. Det fanns, man kunde rekrytera folk till de här tjänstemannakadrarna.
Mm.
Men nu kommer vi in på 1700-talet. Och det var en fredlig period faktiskt. I slutet av 1700-talet så införde man enorma jordbruksreformer. Adeln hade ju blivit svagare och svagare. Och man bestämde från kungen att delar av adelns jord i alla fall, skulle fördelas. Man gav bönderna den.
Mm.
Det var ju så att sedan urminnes tider så fanns det inga självägande bönder i Danmark. Utan bönderna var, det hette inte livägna, men de var livägna ungefär som i gamla Ryssland. De var bundna till adelns jord. Och de var tvungna att gå ut i krig. Och när de hade krigat färdigt och de råkade överleva, så var de tvungna att gå tillbaka till den adelsman som hade dem. Så visst var det någon form av livegenskap.
Så det var inte bara det att man tog hand om deras jord, man var knuten till livet liksom.
Ja, det kom ju, fanns ju sån här, danskarna har ju stor humor, de hade ju satirteckningar om det här. Man såg en massa feta adelsmän som satt, spelade poker och satsade bönder i pokerspelet.
Mm. Vad då tecknade då under den här tiden?
Ja.
Jaha. Då hade man ändå liksom lite självinsikt. Nej, för det här var inte tecknat av adelsmännen.
Nej, inte
nej.
Dugg.
Nej.
Men den avskaffades ju, livegenskapen då.
Mm. Och man började dela ut mark.
Ja, så bönderna fick egen mark som de odlade i eget intresse. Så att produktiviteten steg ju enormt vid den här tiden när de fick egen mark. Och det här är då grunden för Danmarks ekonomi från 1700-talet och fram till nu. Danmark är ett jordbruksland. Man startade ju inte bara vete- och havreodlingar, utan man började med kor och grisar och höns och ja, allt överhuvudtaget som jordbruk. Mm. Än idag är Danmark väldigt beroende av sin export av jordbruksprodukter.
Så 1700-talet, en tid i fred, en tid i jordbruk, så att säga.
Mm.
Vad hände på 1800-talet då?
Ja, det var inte så bra. Napoleon i början av 1800-talet, han hade ju någon storstilad idé om att han skulle svälta ut England. Han tvingade alla stater i Europa att sluta handla med England.
Mm.
Och Danmark vägrade till att börja med, så skickade han upp en liten flotta till Köpenhamn och bombade lite grann. Och då var Danmark tvungen, de hade ingen flotta att tala om. Att sluta handla med England, det var det värsta som kunde hända Danmark.
Ja, just det.
Hela deras ekonomi rasade ju. Det var någon gång 8-9 någonting som han bombarderade i Köpenhamn. Men sen blev han ju avsatt efter det ryska fälttåget 1812, så att det var inte så länge.
Nej.
Men det skadade Danmark oerhört mycket.
Fick de någon kompensation i Wienkongressen då?
Inte ett dugg. Då kommer vi in på Sverige igen. Mycket, mycket kort. Sverige valde ju efter diverse manövrar en fransk marschalk till kung. De valde honom för att de trodde att han skulle starta krig med Ryssland för att ta tillbaka Finland som Sverige hade förlorat tidigare.
Mm.
Men det gjorde han inte. Han såg ju var makten låg i världen, så han lierade sig med engelsmännen och med tyskarna, preusserna, och gick ner med en här 1813 och försökte besegra Napoleon när han återvände från Ryssland.
När han var slagen.
Och han fick mycket kritik för det här, för han lät de preussiska trupperna strida och svenskarna höll han i bak för att inte de skulle skadas i hans nya kungarike.
Nej, just det.
Men som tack för det här i Wienkongressen så fick Sverige Norge.
Alltså det här, dessa män som sitter vid bord och ger bort land, ja, alltså.
Det är otroligt. Under hela historien så har man gett bort land och skapat nya länder. Och det här blev ju inte särskilt populärt hos norrmännen, men det behöver vi inte ta upp här.
Nej.
Men Danmark och Norge hade varit i union lika länge som Danmark och Skåne. Man halverade Danmark ungefär som man halverade Sverige när Finland förlorades.
Just det. Så inte nog med att man inte hade fått handla med England, man förlorade också stora delar av sitt land.
Ja.
Gud vad dåligt.
Ja.
Hur ser det ut där i Danmark? Vad är man för gäng? Är alla bara bönder? Eller liksom, jobbar man med kultur och konst? Eller?
Vid 1800-talets mitt så började en väldigt rik period.
Kulturellt? Liksom.
Kulturellt sett, ja.
Men till exempel med vilka då?
Ja, dels var det ju Grundtvig.
Som ju tv. Nej.
Grundtvig som är folkhögskolan, tänkte jag säga.
Jaha.
Han översatte ju Saxo, som vi snackade om från början, han med krönikan, till danska. Och då började man väl odla den här romantiska historiesynen på sin egen nationella utveckling, eller vad man ska kalla det för.
Kan det ha hängt ihop med liksom att man hade sumpat hälften av sitt land, att man då behövde liksom bygga upp en stark kultur?
Ja, det verkar väl ganska troligt att det var så.
Så att alla helt plötsligt fick den här nationalkänslan vi har pratat om?
Jo, men det var det väl antagligen. Och sen kom man ju underfund med att de här gamla danska myterna och legenderna och så, de hade väl kraft i sig på något sätt. Och Grundtvig då, han startade ju någonting som blev folkhögskolan, som var oerhört betydelsefull för att bredda liksom bildningen för hela folket.
Ja. Vad hände sen då?
Det viktigaste politiskt på 1800-talet, det var ett uppror i Schleswig, i gamla Schleswig-Holstein. Och det upproret, det slog man ner, bland annat med hjälp med svenskar.
Jaha, helt plötsligt.
Och det här gav upphov till den rörelse som kallas för skandinavismen. Man ville bilda ett rike av Sverige, Norge, Danmark och även Finland. Vilket var fullkomligt och verkligt främmande. För Finland tillhörde Ryssland på den här tiden.
Ja, just det.
Så att det här med skandinavismen, det var nog mest studenter och punsch. Och en massa människor som satt och drömde om ett stort nordiskt rike.
Ja.
Det gick åt mycket punch då.
Ja. Och vad hände med Schleswig och Holstein då?
Det första upproret, det slogs ju ner. Men sen fick ju Schleswig och Holstein en betydligt starkare kraft bakom sig. Bismarck.
Ja, just det. Han kom ju här. Ja.
Och han tog hela Holstein, hela Schleswig. Och
från danskarna?
Från danskarna, ja. Det var ju ett av hans sätt att skapa Tyskland. Sen tog han ju Sydtyskland ifrån Österrike och bildade det tyska riket i Paris.
Och här hade man inte så mycket att sätta emot då?
Ingenting.
Nej.
På senare århundrade har man inte varit särskilt intresserad av krig. Man har inte satsat på försvar eller någonting.
Nu har man alltså förlorat både Norge och Schleswig-Holstein.
Ja.
Så nu är man ungefär det Danmark som vi ser idag, eller?
Ja, inte riktigt, men nästan.
Ja.
Nästan halva Schleswig kom att tillhöra Danmark efter första världskriget.
Aha. Men är vi framme där nu då, vid första världskriget? Vad hände det i det?
Ja, där var ju Danmark neutralt.
Ja.
Och det var ju Sverige också.
Ja.
Och både Danmark och Sverige led oerhört mycket. Det var ju matbrist och elände. Spanska sjukan kom i slutet av första världskriget. En enorm influensaepidemi som tog livet av miljoner i Europa. Det är klart att man exporterade, men folket svalt ju i alla fall.
Men hänger det där ihop med att man när man är neutral att man ändå svälter? Jag tänker att det borde väl vara de som är krigsaktiva som råkar ut för det värsta och de neutrala som har möjligheten att göra sig en hacka.
Ja, men det är ju så också att både Nordsjön och Östersjön vimlade av krigsfartyg.
Ja, det är klart, ja.
Ubåtar och annat elände.
Så det var lite otäckt helt enkelt. Mm. Handeln avstannade.
Ja.
Jag förstår. Och här, så sa du det här om Schleswig.
Mm. Efter första världskriget, då har vi den här beryktade Wilson igen.
Ja. Ständigt denna Wilson alltså.
Det är fortfarande inte han, men i alla händelser så bestämdes det en folkomröstning i Schleswig. Och i norra Schleswig bor ju danskar och i södra tyska.
Mm.
Och så att man folkomröstade om en gräns som var så där ganska husad i alla fall.
Mm.
Så att där går gränsen idag.
Hur var det med rösträtten i Danmark under den här perioden? Var det allmän rösträtt? Kunde kvinnor rösta efter första världskriget?
Det kunde man. Sverige var ju sist med att införa kvinnlig rösträtt.
Mm.
Så Danmark var långt före.
Okej, okay. Så då var det ändå i alla fall någon form av folket som var med och gjorde den här folkomröstningen.
Jo, men det var det ju. Det var ju en demokratisk utveckling i Danmark som parallellt med den i Sverige. Kungliga enväldet avskaffades i mitten på 1800-talet. Man införde en riksdag med visserligen mycket begränsade val, men det var det ju i Sverige också. Man måste tjäna en viss peng och det var bara män som fick rösta.
Mm.
Men det togs ju bort då i början av 1900-talet.
Och industrialiseringen som kommer där också, nu backade jag tillbaka bandet, men den måste väl ha varit oerhört bra för Danmark?
Mm.
Att man kunde då göra någonting av alla sina råvaror som man hade?
Ja, man startade ju några slags korporativ runt om i Danmark.
Ja.
Andelsmejerier och andelsslakterier som finns fortfarande idag.
Just det, för Danmark var ju väldigt tidiga med det där. Det minns jag själv när man var på Roskilde och motsvarande, att man blev lite imponerad av dessa kooperativ och det var hemodlat och egenodlat.
Ja.
Och det hänger det ihop med den här?
Absolut, ja. Det gör det. Har ju, grunden är ju att bönderna fick egen mark.
Mm.
Omkring
1700?
Ja, slutet på 17, början på 1800-talet.
Just det.
Och det skapade ju en explosion fullkomligt av jordbruksprodukter.
Mm.
Och sen det här med korporationerna också.
Just det.
Bönderna ägde själva. Det fick ju vi i Sverige också. Vi hade ju andelsmejerier i Sverige också.
Ja.
Men Danmark var väldigt tidiga att starta stora mejerier, stora slakterier. Vi hade ju mejerier som låg i varenda by i stort sett.
Mm.
Men här hade varit centraliserade och var effektiva.
Men hur påverkade Danmark av mellankrigstiden då?
Ja, det var ju en ganska lycklig tid fram till Wall Street-kraschen i slutet på 20-talet. Och Danmark drabbades ju, liksom Sverige och många andra länder, väldigt hårt. Enorm arbetslöshet och ekonomin gick på lågvarv. Och det så fortsatte det på 30-talet. Sen kommer andra världskriget. Den 9 april, tyskarna går in i Danmark. Och jag tror att det var en löjtnant med en liten pluton som stod emot hela den tyska armén. Så att de hade ingen armé helt enkelt.
Nej.
Nu var inte tyskarnas syfte att erövra Danmark, utan syftet var ju att gå vidare från Danmark till Norge. Det var Norge man ville åt.
Mm.
Norges fjordar där man kunde lägga slagskepp och ubåtar för att skydda malmtrafiken från Sverige.
Just det.
Malmbåtarna gick både i Östersjön och på Atlanten.
Mm.
Och det var viktigt för Tyskland att skydda den.
Men Danmark, hur klarar de sig då under den här ockupationen?
Ja, man ska inte säga att det är skamligt, men de skäms ju lite för de första åren, mellan 40 och 43. Då hände ingenting. De hade en kung som red på Ströget och gjorde dagliga ritter för att visa att han fanns. Och det där var ju lite märkligt. De fick inte så mycket kritik för det, att kungahuset var kvar. Det norska och holländska och andra kungar hade ju flytt till England och satt där och ledde exilregeringar. Men den danska kungen, han var kvar och red omkring i Köpenhamn.
Ja, men kan man inte ta det som att det hade att göra med att man inte ville fly sitt folk då, eller?
Ja, men det var alltså ganska bra att leva i Danmark under de här första åren.
Mm.
Tyskarna gjorde ingenting. De skickade inte ut några proklamationer om att judarna skulle till Auschwitz eller någonting. De brydde sig inte.
Nej.
De var alltså väldigt beroende av de här smörent och bacon och allt vad det var.
Ja.
Så att det var deras kornbod helt enkelt. Och då ville man inte störa för mycket, för då kanske det skulle bli elände.
Mm-hmm.
Sen blev det lite hårdare tag 1943, för då hade den danska motståndsrörelsen börjat jobba.
Mm.
Och spränga tåg och stoppa handel och sånt. Då utfärdade man bestämmelser om att alla judar skulle åka till Auschwitz. Och att tyskarna skulle ta över det danska näringslivet. Danska judarna har ju en väldigt speciell historia. De räddades utav lojala danskar och forslades i fiskebåtar och annat till Skåne. Man räknar med att så gott som alla, över 95% av judarna i Danmark kom till Skåne under den här tiden.
Jaha!
Det var en mycket liten del som tyskarna fick tag på. Problemet var ju att när de här människorna hade försvunnit ifrån Danmark så delade tyskarna ut deras egendom. Så judiska företag, judiska lägenheter och villor övertogs av danskarna. Och det där blev ju ett problem.
Det här har jag läst om relativt nyligen i tidningen.
Ja, tydligen kommit en bok om det.
Aha.
Och det blev ju jätteproblem när de kom tillbaka sen. För danskarna ansåg ju att det här var ju deras företag, deras lägenheter. Så regeringen fick ingripa och stifta en lag om att judarna skulle återfå sin egendom. Det fanns ju ingen direkt antisemitism i Danmark. Vilket ju är ganska unikt i Europa. Kanske var dold, men i alla händelser så tog det sig inte något uttryck.
Nej.
Det här bråket när judarna kom tillbaka kan man ju inte kalla för antisemitism egentligen, utan det var ju, de ansåg att det var deras. Och judarna ansåg att det var deras.
Mm.
Men judarna var ju också danskar.
Ja, men precis. Ska vi...
det här med motståndsrörelsen, bara två saker.
Mm.
Motståndsrörelsen hade en intellektuell talesman, en präst som heter Kai Munk, och som skrev böcker och pjäser och som predikade mot tyskarna. Och efter 43 kunde ju inte de acceptera det, så de bröt sig in i hans hem och sköt honom.
Oj.
Och det här fick en enorm betydelse, en psykologisk betydelse för motståndsrörelsen förstås.
Han blev martyr.
Oh, ja. En annan grej när det gäller motståndsrörelsen. Det tyska överkommandot i Danmark, SS alltså, satt i ett hus i Köpenhamn som heter Skällhuset. Och motståndsrörelsen begärde av England att de skulle bomba Skällhuset. Och de i England tyckte ju att man kan ju inte bomba mitt i Köpenhamn. Det går ju inte. Men så var det någon genial, om det var han var general eller vad han var, men det var i alla fall en flygare som hade kommit på ett sätt att precisionsbomba.
Mm-hmm.
Så de bombade Skällhuset. 50 SS-gubbar och 50 danska medlöpare dödades. Och huset jämnades med marken och de andra husen var oskadade. Det måste vara världens enda precisionsbombning. Det som amerikanerna håller på att skryta med.
Mm.
När i Kuwait och Irak och allt vad det var. När de påstod att de precisionsbombade och hela kvarter föröddes.
Mm.
Men det här, de lyckades alltså bomba ett enda hus. Och det här blev ju oerhört betydelsefullt, även det psykologiskt, för motståndsrörelsen.
Ja, och för resten av Europa kan jag tänka mig.
Mm. Det här har ju fått många människor att skriva böcker och det finns, har ju gått tv-serier.
Mm. Men var det en enda motståndsrörelse? Var det inte även där en kommunistisk och en icke-kommunistisk?
Jo, fast den kommunistiska fick inte så stort inflytande. Danmark var ett betydligt mer stabilt land än Frankrike till exempel.
Mm. Sen så blir det fred.
Ja.
Och
i maj 45 efter Hitlers död så befriades Danmark. Det finns en liten knorr på det här. Det var Bornholm.
Mm. Ön där utanför Skåne.
Ja, just det. Den tog betydligt längre tid att befria. För den hade ryssarna, alltså Sovjet, ockuperat.
Mm-hmm.
Och där var man ju allmänt rädda för att de skulle ta Bornholm och skapa en rysk bas för att dominera hela Östersjön och norra Tyskland. Så att med tiden övertalade man Stalin att lämna, och det tog ända till ett år senare, april 46.
Jaha, men repade man sig sen då?
De är ju så extremt exportberoende.
Mm.
Och när man inte kunde exportera sin smör och sitt fläsk och bacon till England, då gick det ju inte bra för dem. Så de var utfattiga och de fick med tiden Marshallhjälp. Och det fick de, fast de inte var krigförande. De blev accepterade som krigförande för att deras motståndsrörelse var så stor.
Jaha.
Och hade gjort så stora tjänster för de allierade.
Okej.
Så då kom exporten till England på gång, till gång igen.
Ja.
Och England är alltså Danmarks främsta exportland. Och de är extremt beroende av England.
Fortfarande idag?
Ja, idag också. Ja. Om England skulle införa euro så skulle Danmark göra det. Om England skulle gå ur EU så skulle Danmark göra det.
Ja, det här hade jag det ingen alltså aning om.
De är extremt beroende av England.
Mm.
Allt bacon som man äter i England, det kommer ju från Danmark.
Nej.
Nej, inte allt, men det mesta.
Så det handlade liksom inte om att repa sig ens, utan det, nu börjar vi blomstra i
ja, det gjorde man.
Butikerna.
Ja.
Mm.
Och sen följde man England, det rena följde John-leken. Med NATO och OECD och EFTA. Och sen gick man ur EFTA, för det gjorde England.
Mm.
Och gick med EG istället.
Samtidigt.
Ja. Men sen kom då, om vi hoppar fram lite grann här, kom 70-talskrisen. Det var den här oljekrisen, när man stängde oljekällorna i Mellanöstern.
Mm.
Hela västvärlden gick in i en kris.
Mm.
Och det gjorde ju Danmark då i väldigt hög grad, för att man var, jag ska inte säga extremt, det gör jag ofta, man var mycket beroende av olja, eftersom man hade på tidigt stadium sagt nej till kärnkraft.
Jaha.
Så de har ingen kärnkraft i Danmark.
Nej.
Och det var ju oljedrivna verk då. Och det är klart att höjer man oljepriset 3-4 gånger, då slår det hårt emot även en stark ekonomi som Danmarks.
Och så vad hände då då?
Ja, politiskt hände ju det att det dök upp ett missnöjesparti.
Aha.
Framskrittspartiet.
De kom då?
Ja, folk var ju sura och förbannade. För att det fanns inga pengar och industrin gick på lågvarv och ja, överhuvudtaget produktionen gick på lågvarv. Då var det ju lysande för ett missnöjesparti.
Ja, det är klart. Men du, mamma, du som har så bra koll på det här med design, konst och sånt där. För man vet ju, idag så pratar vi om så här dansk design, att det är en särskild look liksom. Och vi har Louisiana är ju så stort och allt det här.
Ja, Louisiana till exempel, det byggdes ju med pengar från Carlsberg-bryggerierna.
Är det sant? När var det här då?
Ja, 1950-talet, 58 någonting sånt där.
Mm. Då Marshallhjälpen hade kommit igång liksom.
Alltså det var då man öppnade Louisiana. Men sen så fanns det ju så, alltså man tänker, för mig i alla fall så är det väldigt många internationella berömdheter för ett sånt litet land.
Ja, precis.
Och de kom väl under den här efterkrigsperioden. Ja, du har till exempel operahuset i Sydney.
Aha.
Det är Utzon. Och du har massor med möbel och inredare. Du har Hans Wegner, Arne Jacobsen. Ja, Pete Hine som gjorde Superellipsen bland annat.
Aha. Det är ett bord.
Det är ett bord, ja.
Aha. Var det han som gjorde PO-lampan också?
Nej, det är inte han. Det är en Paul Henningsen heter han som gjorde PO-lamporna. Det finns ju många varianter.
Men som allihopa som har som gemensamt att man aldrig ska få ljus i ögonen, har jag läst.
Just precis. Mm. Ja.
Men, och är det här för att det finns så mycket pengar liksom i Danmark nu att man folk har möjlighet att utbilda sig till industridesigners? Liksom, eller hur kommer det sig?
Jag tror att du har rätt. För att Danmarks ekonomi gick ju lysande sen efter Marshallhjälpen.
Mm.
Och sen gick den ju ännu mer lysande sen på 80-90-talet. När man fick delar av Nordsjön och började ta upp olja och gas framförallt.
Vänta här, fick delar av Nordsjön?
Man delade upp England, Holland, Norge och Danmark. Delade upp Nordsjön och Atlanten i intresseområden.
Och det kunde man liksom bara göra?
Ja, och sen byggde man då sina enorma oljeplattformar och gasplattformar. Mm. Alla de här länderna. Deras policy idag, det är ju att inom en ganska nära framtid driva all energi med gas och vindkraft. När man åker i Danmark så vimlar utav vindkraftverk.
Ja.
De har varit världsledande på vindkrafttekniken och är det ju fortfarande.
Vad hände politiskt då?
Ja, på 90-talet så höll man på och hade folkomröstningar om EU.
Mm.
Och lyckades få undantag. Samma undantag som England om en tillfällighet.
Mm.
Men de vägrade euron och de vägrade att gå med i något försvarsförbund som EG tänkte sätta upp. Så de står, det gör ju även England då, står ju utanför det. Mm. Sen under 90-talet så hade vi ju en ekonomisk kris. Sverige fick ju då Göran Persson som sanerade svenska ekonomi. Och Sverige devalverade 20%. Men Danmark hade ju blivit rika av den här uppdelningen utav Nordsjön. Så de hade alltså sin gas och fick enorma inkomster. Hela statsskulden försvann. De kunde betala av allting. De blev ju störtrika helt enkelt. Det var det enda nordiska land som aldrig devalverade. Så danska kronan var ju stark även i fortsättningen. Det blev mycket, mycket dyrare att åka till Danmark. Under 90-talet så dök ju de här Pia Kjærsgaard upp. Dansk Folkeparti.
Mm.
Som är invandrarfientligt och som ska bevara danskheten ungefär som alla andra nyfascistiska partier som dyker upp överallt. Och Dansk Folkeparti fick ju en stödjande roll till en borgerlig regering under många, många år. Och de var helt beroende av att få stöd ifrån Pia Kjærsgaard.
Mm.
Och det här gjorde att de fick ett väldigt stort inflytande. Det var inte så stort parti, men de fick ett stort inflytande.
Hur är det idag då?
Idag har vi en socialdemokratisk regering som regerar med stöd av Radikale Venstre, som är ett socialliberalt parti, och Socialistisk Folkeparti, som är ett socialistiskt parti som grundades av före detta kommunister. Och statsministern är ju Helle Thorning Schmidt, som alla hånar. Hennes motståndare hånar, menar jag. Hon kallar henne för Gucci-Helle för att hon klär sig väldigt dyrt.
Jaha, mm. Det är å andra sidan helt okej för till exempel Sarkozy och...
Ja.
De får klä sig dyrt.
Ja, då, och åka runt i privata jetplan och annat.
Just det.
Men när hon har en dyr väska så blir det ramaskri på hennes motståndare.
Jag förstår. Det låter ju vettigt.
Men sen så ska man väl bara avsluta Danmark med om nämna det här med Mohammed-teckningarna.
Mm.
Man tecknade nidbilder av profeten Mohammed som publicerades i Jyllandsposten. Och sen har Jyllandsposten blivit hotad och man har inlett en rättegång mot folk som skulle spränga hela Jyllandsposten i luften. Så att Danmark är ett rikt, välmående land där det finns sprickor.
Hur ser det ut då med invandring? Alltså, vad händer med Pia Kjaersgaards? Tar man emot asylsökande och arbetskraftsinvandring? Eller?
Inte i sån hög grad. Hon lyckades ju införa en hel del begränsningar.
Mm.
Sverige är ju betydligt mer generöst.
Har statsminister Thorning Schmidt stort förtroende eller?
Jag tror det.
Ja, även om man håller på att mobba henne för hennes klädval?
Ja.
Mm. Är det något vi har glömt, hörni, tycker ni?
Ja, Skagenmålarna till exempel. Och, ja.
Just, och när var de då?
Skagenmålarna, de kom ju i slutet på 1880-talet någonting.
Mm.
Och en tid framöver, det var paret Anker och det var Kröjer och Krog och Drachman och vad de hette.
Ja.
Som var helt fascinerad av det danska, eller av ljuset på Skagen.
Ja.
Och förresten så fick ju kvinnorna tillträde till Konstakademin så tidigt som 1908. Det var inte så tidigt tycker jag, men i alla fall.
Hörrni, det känns som att vi liksom har kommit fram till slutet nu då.
Mm.
Så jag får tacka så otroligt mycket för idag. Det här var ju väldigt lärorikt både om Danmark och Sverige. Och nästa gång har vi några planer. Har ni bestämt er?
Nej.
Nej.
Vad säger du?
Åh, det finns så mycket att välja bland.
Mm.
Men ska vi försöka oss på England?
Ja.
Det är dags,
men det
nu,
måste
va?
Vi dela upp i två.
Ja. Ja, men vad kul. Mm. Då kör vi det. Då bestämmer vi det då.
Okej.
Okay. Bra. Tack för idag.
Tack själv.
Tack för idag.
Och hörni, förresten, glöm inte bort att ni kan gå in på vår Facebook-sida och ställa frågor om det är någonting mer ni undrar över. Vi heter då Den blå hästen. Och på Twitter heter jag Malin Triumf och pappa heter Ulf Akersten.
Ulf Akersten.
Ja. Hej då!
Hej då!
Hej då!
Hi, this is Craig Robinson from Ways to Win, and support for this podcast comes from Invesco QQQ, the official ETF of the NCAA. The future isn't scary, not realizing its potential, however, could be. Just like on the recruiting trail, I've seen potential come in many forms as a coach. Learn more at Invesco.com/QQQ. Let's rethink possibility. Invesco Distributors, Inc.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50. Luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.